Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Palmemordet. Lisbeth Palme i tingsrätten. Jag heter Dan och jag gör den här podden, men idag har jag en gäst och det är Cecilia. Hej Cecilia!
Hej!
Jag sitter just nu i Cecilias studio. Cecilia, varför har du en studio?
Jag gör också podcast.
Trevligt, vad heter den då?
Min podcast som jag gör tillsammans med min kollega Jenny heter Yogiskt.
Vad handlar den om?
Den handlar om yoga, meditation och mindfulness.
Och ni startade ungefär samtidigt som Palmemordet.
Ja, nu ska jag se om jag säger rätt. Mars var det, i år.
Ja, och ja. Varför ska den som är intresserad av yoga lyssna på Yogiskt?
Jag tror att man kan få till sig bra och intressanta aspekter på sig själv, sitt liv och kanske en skönare livsstil.
Ja, den uppmärksamma känner säkert igen Cecilia från Grand 3, där hon gjorde konstnären Birgitta W. Men nu har Cecilia fått en stor roll här i Palmemordet. Idag ska hon göra Lisbeth Palme i tingsrätten. Men innan vi kommer in på det så måste vi diskutera Lisbeths kravlista. För Lisbeth hade ju ett antal krav då inför tingsrätten. Och det här är lite speciellt för en rättegång tycker jag. Så att därför vill jag ha med det här. Sen kommer vi gå igenom hela förhöret då. Och ja, vi ska väl börja. Kraven börjar med ett brev från Lisbeth.
Ställ till Stockholms tingsrätt då. Sedan Olofs död har jag åsamkats och åsamkas alltjämt djupgående men. Trots detta tillstånd vill jag kunna ge rätten mitt vittnesmål på ett fullvärdigt sätt. En nödvändig förutsättning för detta är att jag i ett första steg får möta rätten utan den åtalade, utan åhörare och utan någon form av bildåtergivning eller medieutsändning och under förutsättning att rätten ej gör en egen bandupptagning.
Så där, det här skedde den 12 juni 89 då. Så här åker Christer ut. Här åker alla journalister ut. Alla kameror. Och själva bandupptagningen då. Så det finns ju en officiell ljudversion av det här förhöret. Men det är alltså också gjort med skådespelare. De var dock några fler än oss, så att när vi gör det, då kommer jag att vara alla utom Lisbeth och Cecilia kommer vara Lisbeth. Men sen har ju rätten då fattat ett beslut där som jag tänkte läsa upp i sin helhet angående den här frågan då. Rätten, som till en början anmärker att Lisbeth Palme inte hittills har inställt sig till dagens förhandling men går att anträffa, avkunnar följande. Beslut: Lisbeth Palme, som på åklagarens begäran ska höras som målsägande, har tillställt tingsrätten en skrivelse i vilket hon begär att hon under sitt förhör i ett första steg får, och där är en stor bläckfläck, får
möta
rätten. Och så kommer det fem krav. 1. Utan att den tilltalade är närvarande i rättssalen. 2. Utan någon form av bildåtergivning. 3. Utan någon form av medieutsändning. 4. Utan att rätten gör en egen bandupptagning. Och 5. Utan åhörare i rättssalen. Lisbeth Palme synes göra sin framställning därför att hon på grund av rädsla eller annan orsak inte kan fritt berätta sanningen i den tilltalades närvaro. och därför att hon vill försäkra sig om att hennes röst inte på något sätt upptas fonetiskt för använda i framtiden, till exempel i poddar. Hennes framställning avser inte en begäran att vad hon säger ska sekretessbeläggas enligt sekretesslagen, och således ej heller en begäran om så kallade stängda dörrar under förhandlingen, och synes inte heller motsätta sig att en konfrontation sker med en tilltalare som ett andra steg under förhöret med henne. Tingsrätten vill anmärka att den under förberedandet av huvudförhandlingen i målet, med hänsyn till det stora intresse som massmedia visat för den kommande förhandlingen, vidtagit den särskilda åtgärden att låta överföra bild och ljud från rättssalen till en närbelägen sal kallad sal 13. Bildöverföringen ger inte någon fotografisk kopia som kan bevaras för framtiden. Fotografering är inte tillåten i sal 13 och naturligtvis inte heller i rättssalen. Vidare vill tingsrätten anmärka att den anser upptagning av ljud för radioutsändning vara tillåtet så länge som denna ljudupptagning inte är störande i rättssalen. Berättelser som lämnas under förhör i bevissyfte kan enligt RB 6:9 antecknas i protokoll eller tas upp genom stenograf eller på fonetisk väg. Den tekniska utvecklingen har medfört att det numera är praxis vid alla domstolar att upptagning sker på fonetisk väg i de situationer där det kan ske. Tingsrätten gör följande bedömande. Det finns inte skäl utgå från annat det är riktigt som Lisbeth Palme säger, att hon av rädsla eller annan orsak inte kan fritt berätta sanningen på grund av den tilltalades närvaro. Hon har ej motsatt sig en konfrontation med den tilltalade i rättssalen senare skede. Med tillämpning av RB 3618 bestämmer därför tingsrätten att förhöret med henne skall inledas i den tilltalades utevaro. Denne ska genom så kallad överhörning till det rum han förvaras i utom rättssalen under det inledande förhöret med Lisbeth Palme få lyssna på förhöret med henne. Bild- och ljudöverföring till sal 13 är en särskild anordning som vidtagits i syfte att så långt möjligt är tillgodose massmedias intresse. Före huvudförhandlingens start har försvaret godtagit den anordningen helt ut, medan åklagarsidan har godtagit den med tillägg att utredningsintresset i målet kan kräva ett nytt ställningstagande till anordningens lämplighet. I nu förevarande fall råder en intressekollision mellan utredningsintresset i målet och massmedias intresse. Denna intressekollision bör enligt tingsrättens mening lösas så att utredningsintresset går före, och därmed ljud- och bildöverföring till sal 13 avbryts under förhöret med Lisbeth Palme. När det gäller frågan om medieutsändning ska få ske under förhöret med Lisbeth Palme, vill tingsrätten framhålla att gällande lagstiftning inte tog ha förutsett den tekniska utvecklingen och den situation som nu uppstått för tingsrätten. Tingsrätten finner sig emellertid trots detta och med tillämpning av grunderna för bestämmelserna i RB 5:9 kunna bestämma att utsändning av ljud från rättssalen medels teknisk anordning av vad slag det må vara skall vara förbjudet under förhöret med Lisbeth Palme. För att garanti ska kunna ske av förbudets upprätthållande avser tingsrätten att besluta om visitation av de som ska vistas i rättssalen under förhöret med Lisbeth Palme och om förbud att i rättssalen göra upptagning, ljudupptagning och införa teknisk anordning för ljudupptagning eller ljudutsändning. Rättens upptagning av förhöret med Lisbeth Palme ska ske på stenografisk väg. Med de anordningar som nu angetts finns med den bakgrund tingsrätten nu har ej skäl för tingsrätten att besluta att åhörare inte ska få närvara i rättssalen. Tingsrätten inställer det till idag utsatta förhöret med Lisbeth Palme och kommer att kalla henne till förhör vid ett senare tillfälle. Chefsrådmannen Mikael af Geijerstam är skiljaktig och anför: förhandling vid domstol ska enligt 5:1 rättegångsbalken vara offentlig. Detta innebär att allmänheten har fritt tillträde till den lokal där förhandlingen pågår. Om sådana undantag från offentlighetsprincipen som stadgas i 5:1 eller 36:18 rättegångsbalken är enligt min mening ej fråga såvitt för dagen tillgänglig utredning utvisar. Förhandlingen ska alltså vara offentlig under målsägande förhöret på sätt hittills skett. Det är ej utrett att Lisbeth Palme ej skulle fritt berätta sanningen i Christer Petterssons närvaro. Den såvitt kan bedömas enda kontroversiella frågan mellan Lisbeth Palme och Christer Pettersson är identifieringen av Christer Pettersson, och sån kan tillförlitligen ej ske i dennes utevaro. Enligt min mening ska därför Christer Pettersson vara närvarande vid målsägandeföret. Om sättet för protokollföring eller för upptagande bevisning beslutar rätten oavsett parts eller annans yrkande. I fråga om medieutsändning har jag i tidigare rättens beslut angivit min ståndpunkt vid en intressekollision mellan direktutsändning i radio och rättegångens främjande. Så Lisbeth får igenom i princip det hon vill. Och vad tycker du om det här, Cecilia?
Ja, eftersom jag är jurist också.
Ja, det visste inte jag faktiskt. Nej. Jag är självklart bjudit in Cecilia eftersom hon är jurist.
Det var väldigt länge sedan jag jobbade med något juridiskt, även om jag använde
nu kommer jag ihåg.
I varje fall så skulle jag säga att jag är nog enig med den skiljaktiga medlemmen av rätten faktiskt. Jag tror på offentlighet.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Ja, det verkar ju vara en sund princip här och ja, det är väl läskigt att sitta och peka ut Christer i och för sig när man sitter i lokalen, men det är ju en aning märkligt.
Det tycker jag också, att man kan förstå känslorna, absolut. Det finns mycket känslor, men det här är ju, de här reglerna finns ju här framförallt för allmänintresset av offentlighet, och det är kanske det jag tänker på för.
Ja, vi är ju faktiskt helt beroende av stenografernas arbete här. Så om stenograferna gjorde något misstag så kommer det misstaget att förfölja hela den här utredningen för all framtid.
Mm.
Men nu är vi alltså framme vid huvudnumret. Nu ska vi ta förhöret med fru Lisbeth Palme. Det är den 19 juni 1989 och vi är i Stockholms tingsrätt. Det finns ett antal människor här som kommer att prata med, så jag kommer att säga deras namn när de pratar. Förhandlingarna påbörjas klockan 9.55, förhöret inleds klockan 10.02 och det är Carl Anton Spak som börjar. Jag vill fråga dig, Lisbeth Palme, om du har något att fråga om innan. Du är införstådd med hur det går till här.
Någorlunda.
Du kan ställa frågor om du blir tveksam, det är bara att fråga mig i så fall. Och sen kommer då Arne Liljeros som är Christers försvarsadvokat. Jag har en fråga till fru Palme rent allmänt. Jo, fru Palme, jag skulle vilja vädja till er att ompröva ert tidigare krav om att min klient inte ska få närvara när ni hörs. Jag vet att domstolen har fattat beslut där, men jag bedömer situationen så angelägen. Jag menar att han har ett stort intresse av att få se hela ert agerande och hela ert hörande inför domstolen. Och menar att det är en rättssäkerhetsfråga att han får närvara hela tiden. Jag ber er att tänka över detta och lämna ett besked. Och då säger Carl Anton Spak, domstolen har fattat sitt beslut. Och Arne Liljeros säger, det är en vädjan.
Det är noga övertänkt och jag ändrar inte mina åsikter om förutsättningar för ett fullvärdigt vittnesmål.
Varför det? Ni vill inte svara ytterligare?
Jag kan svara samma sak gång på gång.
Jag har i varje fall framfört denna vädjan. Sen kommer Carl Anton Spak igen och säger, förhöret ska upptas på stenografisk väg. Stenograferna finns här framme. Det är åklagarna som har begärt förhöret. Varsågoda, vem av åklagarna ska fråga? Och då kommer Anders Helin. När blev det bestämt att ni skulle gå på bio den här kvällen?
Det var sent. Vi talade ofta om att gå på bio, men det blev väldigt sällan av. Vi hade diskuterat att gå på en film som jag tror hette Mitt liv som hund. Men strax innan, vid 8-tiden ungefär, bestämde vi oss för att gå på den andra filmen som heter Amadeus, tror jag.
Var det inte Bröderna Mozart?
Bröderna Mozart, förlåt mig.
Var det här något som ni diskuterat i flera dagar eller bara på fredagen?
Nej, väldigt sent. Men vi talade ibland om att gå på bio. Det kan jag inte utesluta.
Var det någon utomstående som visste att ni skulle gå på bio den här dagen?
Vi hade talat med Mårten om att gå på bio. De skulle göra det, men vi hade inte ens hunnit meddela att vi skulle gå på samma.
Jag tänkte om ni talat med andra.
Ja, med Sven Aspling talade vi strax innan vi gick, ungefär så sent som vid 8:30.
När lämnar ni bostaden? Vid 8:30 tiden?
Ja, det var sent.
Och promenerade till tunnelbanan i Gamla stan?
Ja.
Lade ni märke till något egendomligt? Var ni efterföljda av någon?
Inte som jag lade märke till.
I tunnelbanan då? Märkte ni om någon följde efter er och iakttog er?
Ja, det var man alltid tillsammans med Olof. Men jag lade inte märke till någonting särskilt.
Ingenting speciellt?
Nej.
När ni kom till biografen Grand, vad kan klockan ha varit då?
Lite före 9, men inte så mycket, eftersom vi var sent ute.
Filmen började 15:45 för mig.
Vi stod i kö för att köpa biljetter.
Ni hade inte biljetter tidigare?
Nej.
Ni satt på skilda platser?
Ja, de hade redan köpt sina biljetter.
Inget ovanligt inträffade under föreställningen?
Nej, inte vad jag kommer ihåg. Vi såg några bekanta som vi växlade några ord med, dels i biljettkön, inte under själva föreställningen, men i anslutning till den.
Jag förstår. Vad gjorde ni när filmen var slut?
Vi gjorde sällskap ut, alla fyra.
Alla fyra?
Ja, vi gick bland de sista ut från biografsalongen.
Och vad gjorde ni sen?
Vi ställde oss till höger om utgången.
Stod ni där länge?
Några minuter för att överväga vad vi skulle göra sedan.
Vad pratade ni om?
Om vi skulle dricka te efteråt eller så, men vi bestämde oss för att gå hem. Jag tyckte att någon stod precis bredvid fönstret i bokhandeln.
Strax söder om entrén till Grand finns en bokhandel och möbelaffär. Där skulle en person ha uppehållit sig, menar du?
Jag tänkte inte direkt på det, men vi flyttade lite på oss. Jag kände mig ofta väldigt iakttagen i samband med att vi var där. Och vi skulle bestämma oss för att vi skulle gå hem. Om någon står nära, hör han vad vi säger.
Stod personen så nära att han eller hon kunde ha hört, men det var en man?
Ja, det uppfattade jag.
I övrigt har du inte fäst dig vid något?
Något mörkt i klädseln, men jag tittade aldrig då.
Sen skildes ni tydligen. Du och Olof promenerade Sveavägen söderut. Mårten och festmön gick åt andra hållet.
Ja.
Kan du redogöra för hur ni går?
Vi gick något 100-tal meter på samma sida som biografen. Sen snäddade vi över vid Adolf Fredriks kyrkogata. När vi kom i jämnhöjd med refugen mitt i gatan gick vi rakt över och kom i jämnhöjd med en affär i hörnet, en klänningsaffär.
Stannade ni där?
Ungefär 10 sekunder. Det var mycket kort vi stannade där. Jag gick fram till fönstret lite hastigt, sen gick vi.
Sen går ni vidare på den sidan?
Ja, tillsammans, arm i arm.
På vilken sida om Olof Palme går du?
Jag går på yttersidan.
På hans högra sida?
Ja.
Går ni fort?
Ja, ganska fort.
Avsikten var att promenera hela vägen hem?
Ja.
Kommer du ihåg om det var mycket folk i rörelse på Sveavägen?
Nej, inte mycket. Vi mötte något par, tror jag.
Du har inte lagt märke till om någon följer efter?
Nej, jag har inte lagt märke till det.
Kan du berätta vad som hände sen?
Då hör jag i jämnhöjd med färgaffären att det smäller. Jag rycker till och jag tror att jag vänder mig, förmodligen i 90 graders vinkel, mot Olof och säger under tiden som jag vänder mig något om att barnen smäller, att det är skrämmande på något sätt. Och i och med att jag vänder mig om mot honom noterar jag att det har hänt. Och samtidigt blir jag själv beskjuten. Ut efter hela ryggen. Det är en mycket kort tidsrymd och jag ser att Olof sjunker ihop. Jag närmar mig för att försöka söka hjälp. Allt detta sker mycket fort. Jag kanske i detta sammanhang ska säga att jag är yrkesmässigt tränad till observation och att göra faktiska iakttagelser utan att göra analyser i första steget. Jag hade mycket skärpt uppmärksamhet då, eftersom jag var mycket hotad. Jag visste inte själv hur skadad jag var eftersom Olof sjunker ner och jag själv är skjuten.
Vad ser du?
Då ser jag en person som står under hörnet och stirrar mot mig och Olof.
Hur långt ifrån är han, tror du?
Det går att mäta upp. Jag trodde först att det var längre än det egentligen är. Jag måste ha varit väldigt nära, kanske 5 meter bara. Men det är närmare.
Kan du beskriva den personen?
Ungefär 180 cm lång har jag trott, med uppdragna axlar och mörk jacka som jag uppfattade som mörkblå, marinblå, som går skulle jag tro, 3 decimeter nedanför midjan. Jag uppfattade mörka byxor som jag inte uppfattade som jeans, men det kan jag inte säkert säga. Ansiktet hade påfallande ljushet under näsan, det var rektangulärt och med markerade kindsidor. Munnen gav ett rakt intryck. Det fanns nästan en vikning under den ljusa ytan under näsan, liksom framskjutet käkparti, eller kanske snarare haka. Blicken var mycket stillande. Den såg inte mörk ut egentligen, utan ljus, som jag uppfattade. Ljuset följer på något sätt på den här platsen med skuggningar. Jag gjorde den bedömningen då att jag hade ingen hjälp att hämta. Jag uppfattade att skotten kom från längre håll, men jag har förstått att det inte var så tekniskt. Men jag gjorde omedelbart bedömningen att jag inte kunde få hjälp av personen. Då vände jag mig snett bakåt och där kom en person som såg spänsligare ut. Och han, det var en man. Han vred sakta på huvudet när han förstod att jag sökte hjälp. Som han avvisade den hjälpen. Sen såg jag inte honom mer.
Kommer du ihåg mer om den personen? Klädsel eller så?
Det är nästan ett orangeaktigt ljus där som gör att färger är svåra att uppfatta. Men något ljusare och midjelång jacka, jag vet inte. Jag såg egentligen inte ansiktet tydligt, men han gav ett spänsligare intryck.
Sen då?
Det är en väldigt kort tidsrymd. Det börjar komma folk. Men jag uppfattar att den person som jag har sett stirra har förmodligen under tiden som jag har sökt mig bakåt för att få hjälp gått över till andra sidan tunnelgatan. Och jag noterar framgent av att han springer fort. Jag tror att jag uppfattar ungefär 2 steg. Jag lägger märke till uppdragna axlar i en studsande gång på något sätt. Det är, tror jag, bara 2 steg som jag uppfattar. Jag försöker fortfarande få hjälp och det kommer människor. Och det kommer så småningom också polis och ambulans. Men jag ser vid ett tredje tillfälle att det står någon vid baracken. Som fanns mitt i tunnelgatan på den vänstra sidan av baracken med ryggen mot baracken. I hörnet liksom står, som jag uppfattar, samma person stirrar tillbaka. Vid det tredje tillfället uppfattar jag att det är samma person. Jag har inte uppfattat någon mer av det.
Och då kommer advokat Liljeros och säger, jag uppfattar inte det sista.
Att jag inte hade uppfattat något mer av det.
Och då fortsätter Anders Lin, åklagaren. Du har intryck att det är samma mörklädda person som du har sett i de 3 olika skenarna.
Vid 2 tillfällen i varje fall, eftersom det inte var nästan några där som kom bakifrån. Det är mycket kort tidsrum. Min uppmärksamhet är oerhört skärpt.
Jag har en karta här.
Jag tänker inte vända mig för att titta på kartan.
Vi kanske får ställa kartan framför dig.
Jag tycker att det pratas bakom mig. Jag vet inte om det stör mig.
Då griper Carl Anton Spak in här och säger, en polisman kontrollerar en sakfråga. Jag får vädja till åhörarna att inte röra sig så mycket i rättssalen. Åklagaren får ordet igen och han säger, vi har Sveavägen markerad med lite grått och tunnelgatan finns här. Här är färgaffären Dekorima i hörnet. Du sa att första skedet när du ser den mörklädda personen står han på ungefär 5 meters avstånd.
Det går ju att mäta upp, om man vill ha det korrekt.
Vi tar det på ett ungefär. Är han närmare färgaffären än den andra sidan?
Jag har rättat ut det. Jag vill inte onödigtvis säga det som redan finns noterat.
Domstolen har inte sett de handlingarna och vet inte vad som står där. Men om jag frågar så här, är han närmare norra än den södra delen av tunnelgatan?
Det där med norr och söder tror jag nog att vi ska undvika. Jag har sagt att han står i hörnet vid Dekorima som jag uppfattade. Sen går han tvärs över gatan.
Mot den sidan?
Nej, om du försöker göra som jag säger. Han står i hörnet. Markera hörnet på Dekorima där. Och så går han över gatan. Det steget ser inte jag. Men 2 steg därifrån in i gränden. Jag ser 2 steg, det är allt. Sen ser jag honom, om det nu är samma person, vilket jag upplever, vid den här baracken. Kan du peka på baracken längst där? Närmast Sveavägen på den vänstra sidan. Där. Med ryggen emot.
Och då tar Anders Kjellin bort kartan och fortsätter. En fråga till om den här personen som du har sett. Har du någon minne av om man har huvudbonad eller inte?
Nej, jag har inget minne av det. Det ger ett sandrefärgat intryck.
Har du sett om han har nått i händerna?
Nej.
Sen skulle jag vilja hoppa framåt i tiden till den 14 december förra året. Det visades en video med 12 personer. Kan du redogöra för hur det gick till när ni fick se den här videon?
Det var en så kallad videokonfrontation. Var vi 2 åklagare deltog. Och då, eftersom jag är yrkesmässigt väl medveten om vad det innebär att göra en sån här konfrontation. Och det vid de tidigare tillfällena hade gjorts på ett sätt som ur perceptionspsykologisk synvinkel inte är godtagbart. Och jag visste i den situationen inte hur många konfrontationer som jag skulle behöva gå igenom. Därför var det väldigt viktigt.
Carl Anton Spak säger, ett ögonblick fru Palme, Strömberg meddelar att det från och med nu är förbjudet att gå ut eller in i rättssalen under återstående delen av förhöret. Varsågod och fortsätt.
För mig är det en oerhört svår situation att peka ut den här personen. Jag var anlägen om att det inte skulle vara för många störande moment.
Och nu blir Carl Anton Spak alldeles galen. Det är förbjudet att gå ut ur rättssalen. Advokat Arvidsson, sitt ner någonstans här.
Störande moment är väldigt besvärande.
Jag är medveten om det.
Jag menar under konfrontationen. Jag var angelägen om, eftersom det är så avgörande för en person naturligtvis, om man pekar ut vederbörande. Och då vill jag försäkra mig om att de störande moment som jag hade upplevt under tidigare konfrontation inte skulle vara för handen. Jag kanske inte närmare behöver redogöra för hur sådana konfrontationer går till. Det känner ni kanske till bättre än jag. Men de är mycket dåligt konstruerade ur perceptionspsykologisk synvinkel.
Anders Lind säger då...
Därför hade jag försäkrat mig om en situation där jag kunde koncentrera mig inför rätten. Jag begärde sedermera att få upprepa denna konfrontation.
Anders Lind igen. Vad kände du till om förutsättningarna för konfrontationen när den började?
Att det var klart för mig att i och med att man har någon häktad finns det skäl att misstankar riktas mot personen. Tidningarna skriver mycket och man vet aldrig vad som är sant. Det mesta är ju det, men det händer. Det är klart att jag hade sett en del i tidningarna.
Kan du redogöra för hur det gick till vid det här tillfället?
Jag bad åklagaren att sätta sig bakom mig för att inte bli störd under videovisningen. Sen gjordes videovisningen. Efter det blev jag mycket chockad. Jag hade inte räknat med att det de facto var den person som jag igenkände. Jag värde mig för att acceptera det. Och jag tror att jag först sade något om att personen såg alkoholiserad ut.
Ja.
Jag var helt klar innan dess. Det var denna person.
Person nummer 8 som du fastnade för i förhöret. Var det den person som du sett på Tunnelgatan?
Hans utseende överensstämde med personen utom att han inte hade mustasch då, som jag uppfattade.
Fredagskvällen hade han ingen mustasch men han hade det på videofilmen.
Ja, så uppfattade jag det.
Jo, herr ordförande, jag vet inte riktigt hur tingsrätten har tänkt sig fortsättningen. Jag har inte fler frågor för tillfället. Karl Anton Spak säger, det kan vara lämpligt att advokat Liljeros får ställa frågor först. Och Arne Liljeros, försvarsadvokaten, tar till orda. Fru Palme, polisen har talat med er vid ett flertal tillfällen, inte sant?
Ja.
I ett kort förhör, redan mordnatten, sid 22 och 23 huvudprotokollet, där visade sig att en kommissarie Kristiansson pratade med er på Sabbatsbergs sjukhus vid midnatt ungefär. Har fru Palme någon minne av det?
Ja.
Kommer ni ihåg om ni fick beskriva mannen som skulle ha skjutit?
Det hölls inget förhör i den meningen.
Nej, det var ett samtal. Minns ni möjligen vad ni sa om mannens utseende, klädsel och så vidare?
Nej, jag minns att jag associerade till en grupp som har varit ett hot sedan mitten av 70-talet, nämligen Ustasha. Men det var i syfte att inte man skulle glömma bort det i det här.
I det här samtalet på sjukhuset, minns ni något om att ni sa något om att mördaren skulle ha haft en stirrande blick?
Det kommer jag inte ihåg.
Det står på sid 22, 8, 10 rader ner. Fru Palme hade ingen uppfattning om vem som kunde ha avlossat skotten. Signalementet stor, kraftig, mörkhårig, iklädd midja eller trekvartslång, blå eller mörkblå täckjacka. Det talas om midjelång eller trekvartslång.
Det var inte förhör i den meningen och jag var mycket chockad.
Nej, det förstår jag. Det finns ingen anteckning om vad ni skulle ha sagt om mannens blick. Är det möjligen så att ni inte sa någonting om det då?
Det kan jag inte uttala mig om.
Då griper Karl Anton Spak igen och säger: advokaten hänvisar till aktbilaga 7, sid 22. Arne Liljeros fortsätter: sen är en sammanfattning av förhör som jag har här. Det gäller Holmer genom Roland Ståle och det är inte dagtecknat. Pappret finns inte i förundersökningen. Karl Anton Spak säger: vad är det för handling? Liljeros fortsätter: det här har jag fått separat från polisen. Det är en handling som jag fått från polisen. Det finns inte intagen i förundersökningsprotokollet. Det kallas för spaningsuppslag. Sammanfattning av förhör kallas det för. Karl Anton Spak säger: vet åklagaren vad det här är för något? Anders Lind: nej. Karl Anton Spak: kan vi få se det? Så vitt jag förstår är det anteckningen som ligger till grund för Holmers anteckningar som finns intagen i förundersökningen. Det är inte dagtecknat. Karl Anton Spak säger: sammanfattning av förhör, Hans Holmer, Roland Stråle. Och Liljeros får tillbaka ordet och säger: jag har fått dess apparat. Det här är inte daterat, men det borde rimligen ha varit på vårkanten 1986. Det står antecknat på sid 2 i sammanfattningen. Lisbeth Palme beskriver en man som hon uppfattar som gärningsmannen. En person med kort hals, uppdragna axlar, kompakt utseende, ljus blick, bulliga kindknotor, vit överläpp, iklädd mörkblå medellång jacka, mörkblå byxor som inte är av jeansmaterial. Omedelbart efter händelsen skrek Lisbeth Palme på hjälp. Här står inte heller någonting om ansiktets stirrande blick som ni senare har sagt. Kan ni göra något uttalande om att ni sagt enbart ljus blick vid detta tillfälle?
Jag har sagt att han har en stirrande blick.
Men det finns inte antecknat här.
Jag har sagt det vid många tillfällen i resonemang med mina söner också. Jag vill återknyta till att jag har en sådan skolning, att jag har lärt mig att försöka göra observationer och särskilja dem från slutsatser. Jag drog flera slutsatser redan vid mordnatten och vederbörande. Jag försökte att hålla isär det eftersom det är en svår anklagelse.
Ni måste uppenbarligen ha blivit ordentligt chockade när det här hände, inte sant? Ni sa ju att ta hand om er man, ni hade att kalla på hjälp.
Det var därför jag var så uppmärksam mot dem som var nära mig. Där försökte jag hjälpen först.
Chockad och pressad måste ni rimligen ha varit.
Ja, men mycket uppmärksam.
Jag återkommer till det senare. Det visar sig att ni var närvarande vid en konfrontation med den så kallade 33-åringen den 17 mars 1986. Då var advokat Gunnar Falk närvarande. Varför tillät ni honom att vara närvarande då?
Jag var inte då informerad om hur rörigt en konfrontation gick till. Min strävan var att söka bidra så mycket som möjligt till utredningen. Men det var mycket stor röra och personer på vägen till lokalen. Dessutom vet vi ju att alla uppgifter sänds omedelbart ut i massmedia. Det fanns ingen respekt för förundersökningsmaterialet.
Ni ställde ändå upp på konfrontationen i polishuset.
Jag visste ju inte då hur dåliga förutsättningar var att göra en koncentrerad bedömning. Jag gjorde det vid två tillfällen i polishuset men försökte skärpa upp situationen den andra gången. Men det var ändå inte tillfredsställande. Med tanke på att jag inte visste hur många konfrontationer jag måste genomgå såg jag det som omöjligt att medverka i den typen av röriga konfrontationer.
I vilket avseende var det rörigt?
Först ska man komma till konfrontationslokalen, vilket innebär att man går förbi ett antal rum där det rör sig personer ut och in och fram och tillbaka. Sen kommer man in i olika korridorer med olika personer. Sen kommer man till ett rum där man inte vet vilka personer som är. Där dyker upp försvarsadvokat, förhörsledare, mikrofoner och annat. Det är mycket besvärande när man ska försöka koncentrera sig på en sån svår uppgift som är så avgörande för en människa som att identifiera en mördare.
Närvarande var en polisman, advokat och kanske åklagare. Är det så störande?
Jag behöver kanske inte upprepa vad jag sa. Jag redogör för en situation som jag upplevt som rörig och störande ur min synpunkt.
Det finns ett förhör den 1 mars 1986, sid 24 i huvudprotokollet. Ni uppsöktes i bostaden av kriminalkommissarie Reneborg och Sjöblom. Närvarande var statssekreterare Ulf Dahlsten och sonen Mårten Palme. Kommer ni ihåg detta, fru Palme?
Ja.
Hur var det? Tillät ni bandspelare vid det tillfället?
Nej.
Vill ni utveckla varför?
Det har redan utvecklats.
Jag ber er vara vänlig och göra det en gång till.
Allt material har läckt hittills till massmedia och används på ett integritetskränkande sätt. Jag var klar över att en bandinspelning skulle utnyttjas på det sättet.
Insåg ni inte att det var en utomordentlig allvarlig utredning som polisen gjorde?
Just det.
Borde man inte då följa de regler som var för handen?
Det är inget som är stadfäst. Det måste ha varit rättegångar före bandspelarnas tid.
Det är praxis.
Praxis, men ingen nödvändig förutsättning.
Ni vill inte gå med på det i varje fall.
Precis.
Sonen Mårten var närmare mig. Utgår ifrån att ni har diskuterat händelsen.
Ja, men vi undvek att jämföra vår vittnesbild.
I det här tillfället talade ni om smällar. Trodde ni att det var smällar som barn använde sig av?
Jag förstod inte. Jag vet inte hur sånt låter.
Nej, minns ni vad ni vid det tillfället sa om på vilket sätt ni hade sett mannen som ni beskrivit? Vilket läge ni såg honom?
Jag förstår inte.
Kommer ni ihåg om ni vid samtal den 1 mars 1986 berättade på vilket sätt ni sett mannen bakifrån, framifrån eller från sidan?
Jag tror inte att jag gjorde någon närmare beskrivning av personen vid det första förhöret. Jag fick inte heller förtroende för de som var där.
Jaha, varför det då?
Frågorna ställdes inte så att jag kände... Jag var ju mycket ansträngd då.
Det förstår jag, men mitt på sid 25 står det snett bakifrån såg hon hur en man sprang in på tunnelgatan, stannade en bit in varefter han fortsatte snett bakifrån.
Det var de här två stegen som jag har redovisat på kartan. Det är de två stegen. Jag vill markera att det var ett påfallande sätt att springa på, någon slags studs eller rullning så om tyngdpunkten inte riktigt låg jämnt.
Fick ni se den så kallade fantombilden omkring den 6 mars?
I tidningarna?
Ja, överhuvudtaget.
Ja, i tidningarna.
Diskuterar ni med Mårten?
Ja, vi har diskuterat mycket.
Fann ni någon likhet med fantombilden och personen på brottsplatsen?
Jag sa hela tiden att den jag har sett ser äldre ut och att man kan se äldre ut på grund av missbruk. Därför kan jag felbedömt åldern på 10 år när. Sen sa jag att personen också hade ett bredare ansikte än fantombilden som gav både ett yngre och smalare intryck.
Det finns ett telefonsamtal med den 8 mars 1986. Det är sid 27 i huvudprotokollet. Där står det: fru Palme önskar, efter att ha sett det publicerade fotot på den misstänkta mördaren, komplettera sin tidigare utsaga något. Hon har även diskuterat saken med sonen Mårten Palme. Här förefaller det som att ni har talat med varandra, ni och Mårten, om mannens utseende.
Nej, fantombildens utseende. Jag har jämfört mitt vittnesspår, han med sitt.
Hon uppfattade det som om mannen på Tunnelgatan hade något rundare ansikte. Dragen i övrigt, mun och näsa uppfattade hon som raka. Den korta halsen kan förklaras med uppdragna axlar. Kan ni ha sagt ungefär på det sättet vid förhöret?
Ja, ungefär är kanske ett lämpligt uttryck.
Men inte heller här står det någonting om en stirrande blick.
Nej, men han hade en stirrande blick.
Ja, jag vill fråga er. Ni berättar att ni stod och pratade med Mårten och dennes fästmö, att ni sedan skildes och att ni fick intryck av att det fanns en man i närheten, sa ni. Ljuset släcktes och så vidare.
Det är möjligt.
Är ni osäker på om det var en man i närheten?
Nej, men på vad jag sa.
Sid 33 i förundersökningen, där finns ett sammandrag av flera samtal med er från den 29 april till och med den 6 maj 1986.
Signerat av vem?
Gunnar Hjerner och Lars Tonander, tydligen två kriminalare. Och kompletteringar gjorts den 5 och 6 maj av Tommy Lindström. Det är ett kort sammandrag av flera olika förhör. Det står där, sid 33, 8-10 rader nerifrån. De stannade utanför bokhandeln och samtalade. Under samtalets gång släcktes ljuset i bokhandeln. Lisbeth Palme la inte märke till någon person i omgivningen. Det står alltså så.
Jag såg inte, men hade ett intryck av att någon var där. Vi flyttade oss så att ingen skulle höra vad vi sa.
Det var i alla fall noterat.
Jag har inte sett någon i ansiktet.
Intrycket att ni sett en man i närheten, emanerar det från samtal med Mårten?
Det tror jag inte.
Tror inte, men kan det vara så?
Nej, jag tror inte det.
Sen på åklagarnas frågor sa ni att en man blev skjuten. Ni ser en person vid färghandeln som ni bedömer på 5-6 meters håll.
Ungefär.
Kommer ni ihåg om ni har lämnat andra avståndsuppgifter?
Ja, jag trodde att det var längre avstånd i början än det rimligtvis kan ha varit.
Jag är ute efter er minnesbild, vad ni själv kan ha uppfattat avståndet till.
Jag är inte så bra på avståndsbedömning. Jag vet att det inte kan ha varit så långt. Jag har tänkt igenom det.
Jag måste hänföra till samma sammandrag.
Jag vet att jag har lämnat olika uppgifter. Jag tror att den senare var den rätta.
Vilket avstånd kan jag ha sagt tidigare?
10-15 meter, men det är nog kortare avstånd som gäller. Det är inte så brett där. Ni kan mäta upp det själva.
Det beror på om mannen stod. Kan han inte ha varit längre bort?
Nej.
Sid 34, femte raden uppifrån. Där talas om stirrande blick. Mannen befinner sig på 10-15 meters avstånd. Det var tydligen en uppskattning.
Det är en felbedömning av mig. Jag är inte van att bedöma sträckor. Jag tänkte igenom det senare och förstår att det måste ha varit en kortare sträcka. Det finns en tendens att skjuta detta längre bort i psykologisk mening.
Vid mordplatsen såg ni tydligt en annan manperson åt grannhållet till.
Ja, fast på samma sida som vi.
På vilket avstånd?
Säkert 3 gånger längre än den andra personen.
Kanske 20 meter?
Ja, det tror jag.
Var den personen ljus?
Det var mycket mörkare där. Jag uppfattade den personen mycket vagare. Det var inte så belyst som i färgaffären.
Apropå belysning, använde fru Palme glasögon?
Jag använde glasögon på nära håll, men jag ser väldigt bra på längre håll.
Uppfattar jag rätt att efter den första iakttagelsen av mannen ser ni honom på den andra sidan av Tunnelgatan, södra delen. Han tar några studsande steg, som ni sa.
Ja.
Skulle han ha förflyttat sig över Tunnelgatan, eller har ni inte sett honom förflytta sig?
Jag har inte sett honom förflytta sig mellan Dekorimas fönster och det antal meter som gatan är bred. Den är väl inte mer än 6 meter bred. Jag vet inte hur bred den är. Jag vänder mig, som jag beskrivit, bakåt för att söka hjälp.
Och sen ser ni en person vid barackerna.
Det är ett mycket senare skede.
Hur lång tid kan ha gått från det att mannen sprang iväg till baracken?
Jag ser bara 2 eller 2,5 steg.
Hur lång tid kan gå fram till dess att ni ser en person i barackerna?
Kanske 2-3 minuter. Mellan 1 och 3 minuter. Det är mycket svårt att uppskatta tid.
Ni har sagt att det kunde röra sig om 1-3 minuter. Kan ni göra någon bedömning om det är samma man som ni ser och hade sett tidigare?
Det råder en viss osäkerhet om det är samma person som står vid baracken, men den som springer bort och som står vid Dekorima är samma person. Jag kan inte vara helt säkert säga om det är samma person som står borta vid baracken, men jag tror det på grund av den stirrande blicken.
Kunde ni se det på 40-talet meter?
Ja.
Har ni verkligen möjlighet att se på sånt avstånd när det är tämligen mörkt?
Ja, jag har ju beskrivit detta på ett tidigt stadium.
Är det verkligen rimligt att tänka sig att en mördare stannar 1 till 3 minuter?
Det är en orimlighet. Men det är naturligtvis en orimlig person.
Kan ni ha tagit fel i det här avseendet, att det är en helt annan man som står där borta?
Jag har sagt att de 2 första iakttagelserna är... Jag är säker på att det är samma person, men att det kan finnas en viss osäkerhet. Jag bygger på den stirrande blicken och det egendomliga beteendet att stå kvar. Även vid den första platsen. Jag har bedömt ett sådant beteende ur psykologisk hänseende.
Ni menar att det skulle vara rimligt att stanna kvar på det här sättet?
Nej, det är inte rimligt, men det anger att det är en person som har dödat tidigare.
Ja, det är er uppfattning. Sen beträffande samtal, konfrontationen den 14 december 1988, då var tydligen, var skedde den någonstans? Var fick ni se videofilmen?
Var?
Var ni någonstans?
Ja, vad heter lokalerna? Åklagarämbetet.
Riksåklagarämbetet möjligen. Varför skulle konfrontationen äga rum just där?
Det skulle skapas förutsättningar som var utan störande inslag, eftersom jag bedömde det som så viktigt att inte ange fel person.
Själv var jag inte underrättad om en sån konfrontation på kvällen den 14 december. Var det ett önskemål från er sida?
Jag blev tillfrågad och sa att jag ville ha så liten krets som det var möjligt.
Var föregick förevisningen av filmen? Vill ni berätta det en gång till?
Ingenting.
Det sades väl någonting?
Att det skulle göras en videokonfrontation med anledning av att det var en person häktad.
Att det var en person frihetsberövad. Ni tillät tydligen inte bandinspelning vid det tillfället heller.
Nej.
Vill ni svara varför?
På samma grunder som förut. Gå tillbaka till protokollet, jag har redan redovisat det.
Det är en kontrollfråga från min sida.
Det är ett kontrollsvar från min sida.
Det står en anteckning på sid 35. Ni får först se hela videofilmen. Kommer ni ihåg vilken kommentar ni gjorde först?
Jag sa någonting om att nummer 8 såg alkoholiserad ut.
Tyckte ni att personen skilde sig från övriga?
Jag såg omedelbart att det var vederbörande som jag sett. Han skilde sig så att jag kände igen honom.
Men ni sa att man kunde se vilken som var alkoholist.
Ja, det såg jag också.
Sen gjorde ni några uttalanden om andra figuranterna som var närvarande i konfrontationsgruppen. Gjorde ni några uttalanden om några andra personer i gruppen?
Jag kommer inte ihåg det.
Det står en anteckning om att nummer 9 och 11 har drag som passar hennes beskrivning. Men inte som 8, har inte heller 8s ruskiga utseende. Men det måste betyda att ni har stannat upp för nummer 9 och 11 också.
Det finns alltid drag hos olika människor, men det var nummer 8 som överensstämde.
Kommer ni ihåg om ni fick se sekvensen med nummer 8 en gång till?
Jag begärde att få se sekvensen senare vid ytterligare ett konfrontationstillfälle.
Jag uppehåller mig vid den 14 december första gången.
Kommer inte ihåg, det var väldigt ansträngt.
Hur länge pågick samtalen eller förhören på Riksåklagarämbetet på ett ungefär?
Jag vet inte hur lång tid det tog att visa, men det går väl att undersöka.
Kommer ni ihåg om bilden frystes vid det tillfället?
Nej, inte vid det här tillfället, men vid nästa tillfälle begärde jag det. Men jag kommer inte ihåg hur det var vid det första tillfället. Det var väldigt obehagligt.
Ställde ni några frågor till åklagaren vid det här tillfället, under eller före konfrontationen?
Det kommer jag inte ihåg särskilt.
Jag undrar, för det står antecknat, därefter hade Lisbeth Palme en del frågor rörande nummer 8. De frågorna ställdes med utgångspunkt från att nummer 8 var gärningsmannen. Jag vet inte vad som avhandlades, jag var inte närvarande. Jag bara undrar, minns ni något?
Nej, jag kommer inte ihåg. Jag frågade väl på vilka grunder han satt häktad.
Tycker ni att det var en befrielse att man på detta sätt kunde lösa mordet?
Det är en värdering som jag inte har tänkt över.
Nästa gång som det sker ett förhör eller samtal med er är den 26 januari, sid 36 i förundersökningen. Var det likadant vid detta tillfälle att ni inte ville att jag som försvarare skulle närvara?
Jag har försökt begränsa kretsen av de människor som jag har träffat på grund av det otroligt starka tryck som massmedia utövat. Och där praktiskt taget alla uppgifter har läckt ut, sålts och på olika sätt missbrukats för att förstöra utredningen. Jag har hela tiden försökt bidra till utredningen på allra bästa sätt.
Men förstod ni inte själv att det kunde vara stort värde för utredningen att försvara den var närvarande?
Jag bedömde det hur jag skulle kunna göra en konfrontation på ett bra sätt.
Är det här särskilt mot mig som person?
Jag har inte träffat på er förrän idag.
Nej, jag bara funderar. Band fick inte heller vid det här tillfället användas av samma skäl som tidigare. Bandspelare fick inte användas. Det står antecknat sid 37, fjärde raden, att ni fick ett intryck av att de 3 iakttagelserna rör samma man. Men beträffande sista är ni osäker. Det står angivet att ni har gjort 3 olika iakttagelser. Först 5 till 7 meter, sen mannen springande på andra sidan tunnelgatan. Och sen att mannen skulle ha befunnit sig längre bort vid barackerna.
Ja.
Det står antecknat på sid 37, Lisbeth Palme har ett intryck av att de 3 iakttagelserna rör samma man.
Ja, de två första är jag mycket säker på. Det andra är naturligtvis en slutledning. Det är en person med stirrande blick som har samma beteende som den första iakttagelsen.
Fick ni se videotejpen vid detta tillfälle den 26 januari 1989?
Nu förstår jag inte.
Jag talar om det sista förhöret den 26 januari i år. Fick ni titta på videofilmen vid det tillfället?
Jag tror att jag begärde ett sammanträffande för att få se den här videobiten. Det kändes som ett ansvar att göra det. Det var på mitt initiativ.
Ja, det var nog påklagarna som min begäran också.
Men ni hann inte före mig.
Nåväl, ni fick se videotejpen. Kommer ni ihåg om ni fick se hela eller en viss person?
Bara nummer 8 begärde att få se.
Var det på fryst bild? Karl Antons bakvicket och Liljeros fortsätter vid mordtillfället.
Som jag nämnde tidigare, jag var mycket observant och sökte hjälp.
Ni tittade er väl omkring efter hjälp?
Ja.
Och hittade inte någon?
Denna person stod närmast. Jag förstod inte då att skotten var så nära som det tekniskt har visat sig vara fallet. Jag uppfattade att den här personen erkände ett hot. Men det har jag inte nämnt eftersom det är en icke-objektiv iakttagelse. Jag fick ingen hjälp av personen.
Ni måste väl ha böjt er. Det var ju en man som blev skjuten.
Händelseförloppet jag skildrar rör sig om kanske mindre än en minut.
Jag undrar, ni måste helt enkelt ha haft uppmärksamheten riktad mot er man åtskilligt under den här tiden. Det är väl klart?
Ja.
Ja, fru Palme, ni har redan talat om ansvar. Ni måste besinna ert ansvar väldigt mycket. Min klient är åtalad för ett mycket, mycket allvarligt brott som han förnekar. Om det finns någon tveksamhet beträffande identifiering måste ni medge det.
Självklart.
Finns det en viss grad av osäkerhet?
Nej.
Ett uns, jag återkommer igen, det är 3 år sedan det skedde. Menar ni att ni har gått och burit på minnesbilden under 3 år?
Självklart.
Då ingriper Karl Anton Spak, syftar advokaten på konfrontationsfilmen? Och Liljeros svarar ja.
Det var jag också talar om.
Och där tas en paus i förhandlingarna mellan 11.12 och 11.50 och sen fortsätter de igen med Karl Anton Spak. Advokat Liljeros ville ställa ytterligare frågor. Och sen Liljeros. När ni och er man gick på östra sidan av Sveavägen, ni tittade i en affär, ni gick ut efter Skandiahuset mot Kungsgatan, mötte ni några människor?
Jag vet inte, möjligtvis något par, men jag är inte säker. Jag tror inte på den sträckan, jag vet inte.
Ni lade inte märkt någon människa som förföljde er, något mystiskt?
Nej.
När ni kom fram hörde ni en smäll, er man sjönk ihop. Jag uppfattar inte, hörde ni flera smällar?
Det är möjligt att det ekade.
Ni är osäker på om ni hörde 2?
Jag blev ju skjuten också.
Men jag undrar om ni hörde 2 smällar?
Det ekade. Om det var 2 smällar kan jag inte avgöra. Det ekade mellan gatorna.
Gick ni på höger sida om er man?
Jag har gått igenom detta alldeles nyss.
Jag ställer frågan ändå. Gick ni till höger om er man?
Det är riktigt. Jag har alldeles nyligen redogjort för detta.
Men det är riktigt att ni gick på höger sida. I samband med första skottet höll ni varandra under armen, ni och Olof.
Mm.
Sjönk ni ihop, segnade ni ner, tappade steget? Jag menar om fru Palme själv.
Jag har redogjort nyss.
Jag måste fråga igen.
Det är samma förhållande.
Sjönk ni själv fru Palme ner?
Inte omedelbart. Det är fråga om en tidsrymd. Mycket kort tid.
Jag frågar, för ni tycks ha sagt sid 34 överst. I jämnhöjd med Tunnelgatan hörde hon en dov knall med ekoeffekt. Hon märkte att Olof Palme tappade steget och föll ihop. Hon själv som var på väg framåt drogs med neråt.
Detta var då en tidsrymd och jag också blev skjuten under den tidsrymden.
Är det riktigt att ni, fru Palme, drogs ner mot marken?
Ja, efter det att jag också blivit beskjuten själv också.
Den första iakttagelsen, ni ser en man på 5-6 meters håll. Ser ni detta efter att själv har blivit skjuten?
Ja.
Kände ni smärta när ni blev beskjuten?
Ja, jag blev ju själv beskjuten.
Jag undrar om det gjorde ont, om ni blev distraherade av smärtan?
Det var inte så djupgående att jag inte kunde försöka söka hjälp.
Men gjorde det ont?
Inte så.
Ni säger att ni ser mannen några steg. Han lufsar iväg på något sätt. Kan ni ännu en gång beskriva mannens sätt att gå, röra sig eller springa? Några steg, säger ni.
Vi ser honom snett bakifrån. Det är något studsigt i gången som jag lägger märke till vid samma tillfälle.
8-10 rader uppifrån då hon senare såg mannen röra sig gjorde han ett spänstigt, vältränat intryck.
Det var en studsning i de 2 stegen som gav ett spänstigt intryck. Det studsade till.
Ni sa att det var något rullande i hans gång, men rullande är väl någonting helt annat än ett spänstigt och vältränat intryck?
Det beror på hur man tolkar det.
Den andra mannen ni såg var en person som hade en orangefärgad jacka eller liknande som befinner sig längre bort.
Orange färg har jag inget minne om att jag har sagt.
Det har jag noterat. Vilken färg på ytterplagget?
Vi har talat om det. Ljusare, midlång, men längre bort och mörkare, och jag är inte säker på det. Det kan ha varit ljusare karaktär.
For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Grainger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Jag återgår till ett ögonblick till konfrontationen den 14 december 1988. Ni fick klart för er att det var en man som var frihetsberövad, häktad kallar ni er. Fick ni informationen och ytterligare beträffande denne man?
Inte vad jag kommer ihåg. Det var mycket i tidningen också, jag kommer inte ihåg. Det har varit skrivet så mycket.
Jag undrar om ni just den aktuella dagen, konfrontationen ägde rum klockan 18 på Riksåklagarkansliet, fått information under dagen av åklagarna, polisen eller massmedia om mannens situation?
Inte via åklagare eller polis.
Nej, hade ni sett i tidningen om det?
Jag vet inte det.
Det vet ni inte?
Det är ju så mycket i tidningarna.
Ja, tack. Ett ögonblick. Jag frågar beträffande andra mannen som befann sig på visst avstånd och som möjligen hade beige ytterplagg. Var han avvisande mot er?
Han vred på huvudet i sidled. Det uppfattade jag som ett avvisande av att ge mig hjälp.
Begav han sig från platsen?
Det vet jag inte. Jag såg honom inte mera sedan.
Tack. Carl Anton Spak, har åklagaren en fråga? Och Anders Lin har en fråga. Jag vill bara fästa uppmärksamheten på att det när vi bläddrar i förundersökningsprotokollet är noterat på sid 29. Det är anteckningar av Holmer, andra stycket. Gärningsmannen har stirrande blick, ljusblick. Jag vill också peka på att det är på sid 34 förhöret som hölls med fru Palmen 29 april, 6-7 rader uppifrån. Hon beskriver mannen som vara i 40-årsåldern, 180 cm lång, intensiv stirrande blick, etc. Carl Anton Spak, advokaten har begärt konfrontationsfilmen förevisad. Kan man visa den till vissa delar? Liljeros, först hela översiktsbilden och alltihopa. Sen tog man kunna begränsa sig till 9-11. Carl Anton Spak, vill ni framföra några kompletterande frågor med anledning av just visningen idag? Liljeros, det kan bli efter visningen av filmen. Anders Lin, vad är avsikten av advokaten när fru Palme redan har sett den? Och Liljeros, det finns anledning att visa den, speciellt beträffande 9-11.
Jag tänker inte titta på den. Jag har gjort det och jag har gjort min bedömning. Den står jag för.
Carl Anton Spak, ska jag uppfatta det som att du vägrar titta på den och tänker gå ut?
Ja.
Vad säger åklagarsidan? Åklagare Anders Lin, jag förstår inte vad försvaret vill styrka. Och Liljeros, jag är ute efter att det kan föreligga en viss tveksamhet. Och Helin, tveksamhet från Lisbeth Palmes sida eller? Liljeros, ja. Vägrar fru Palme att titta på den, inget att göra åt det. Jag hade hoppats att fru Palme skulle se den och att jag fick ställa några frågor. Men hon har ju sett den, säger Helin. Liljeros, ja, men jag var inte med vid konfrontationstillfället den 14 december 1988. Carl Anton Spak, rätten kan inte tvinga Lisbeth Palme att titta på denna. Rätten tar 5 minuters paus och bereder parterna tillfälle att konferera. Liljeros, i det här läget är det inte så mycket att diskutera. Fru Palme vägrar att titta på den och då är det inget att göra. Carl Anton Spak, är det inget yttrande från åklagarna? Anders Lin, nej. Carl Anton Spak, då får rätten avstå från denna filmvisning. Innan vi ber den tilltalade komma ner hit kommer rätten att ta några minuters paus. Jag ber att åhörarna sitter kvar i salen. Rätten tar paus klockan 12.05 och Christer Pettersson kallas till rättssalen klockan 12.15. Carl Anton Spak, åklagaren får sedan fråga, varsågod, förhöret med Lisbeth Palme fortsätter alltså. Och åklagare Anders Lin, det har kommit 2 personer till vid bordet där försvararna satt. Känner du igen någon av dem?
Ja.
Kan du säga vilken?
Den som sitter bredvid försvarsadvokaten.
Nummer 2 från vänster härifrån sett?
Ja.
Är han den man du såg i hörnet Tunnelgatan Sveavägen den kvällen?
Ja.
Är du helt säker på det?
Ja.
Ingen tvekan?
Nej.
Och då talar Christer Pettersson. Om du tror att det är som du säger, då är det okej. Okay. Men om du inte tror det är allt jag har att säga. Carl Anton Spak säger då, förut honom. Men Christer fortsätter. Om du tror på vad du säger, då är det okej. Okay, men inte annars. Carl Anton Spak, hade åklagarna ytterligare någon fråga? Anders Lin, nej. Carl Anton Spak, försvaret. Liljeros, fru Palme, Ni har ingen kamera i huvudet. Finns det utrymme för någon tveksamhet här så måste ni ange det. Jag säger som förut att den 14 december när ni såg den här tejpen, då hade det gått nästan 3 år. Är det inte tämligen omöjligt att vara så säker som ni påstår att ni är?
Jag är säker.
Är det någon form av önsketänkande för att få den här frågan löst?
Den blir aldrig löst för mig.
Nej, men överhuvudtaget. Ni måste besinna ert ansvar. Personen säger bestämt att han inte har varit där. Kan det vara så att det finns en osäkerhet?
Nej.
Ni menar att efter 3 år kan ni göra ett så säkert uttalande som ni gjort?
Ja.
Karl Anton Spak, då är förhöret avslutat med Lisbeth Palme. Förhöret avslutas klockan 12.20. Men sen blir det lite efterspel här för att... De har... Jag fortsätter neråt där, ska jag säga. Det kommer... Nej, det... Vad 17 är det som händer här? Ja, det som händer här på slutet är att Karl Anton Spak påpekar efteråt att ett uttrycksfullt yttrande av den tilltalen inte har medtagits på uppläsningen. Efter att ha kontrollerat våra anteckningar närmare konstaterar vi att passusen sid 55 skulle återgivits enligt följande... Och då är det Christer Pettersson som säger: jag ska bara säga en sak. Och Karl Anton Spak säger: nu ska du vara tyst. Men Christer Pettersson säger att Olof Palme i sin himmel tycker inte om det du säger nu. Jag säger bara att om du tror att det som du säger är okej, men om du inte tror det, då är det inte okej. Det är allt jag har att säga. Karl Anton Spak: förutom om Christer Pettersson, det är allt jag har att säga. Om du tror på det du säger är okej, inte annars. Och sen tas han ut ur salen. Och där slutar tingsrättens förhör med Lisbeth Palme. Ganska märkligt förhör.
Mycket märkligt.
Ja, hon verkar bli arg på att folk rör sig i salen. Och...
Ja, hon känns ju nästan förnärmad över, vad ska man säga, tillvägagångssättet, eller förnärmad över hela processen. Det känns inte riktigt som om hon var inblandad i.
Det är ju givetvis otroligt svårt att sätta sig in i en situation. Hon har ju varit med om jättemycket här och det har gått lång tid sedan själva mordet och så vidare. Men hennes utpekande är ju kristallklart.
Det är kristallklart. Och utan att säga någonting om det, alltså det är ju svårt att föreställa sig chocken, tragedin och livskrisen som uppstår när ens man blir skjuten, när man mer eller mindre håller honom i armen på öppen gata. Jag tror att det är en, precis som du säger, trauma som ju måste påverka hennes förhållningssätt och hennes inställning till, för hon blev ju också ganska jagad i media.
Ja, hon har inte bara sorgen att ställa sig, utan hon har ju de här tre år och tre månader av att vara förföljd av media och vara påpassad överallt och så.
Och ett mediedrev, det är ju inte att förakta. Det kan ju få, bara det minsta lilla mediedrev kan ju få en människa att vackla i sina grundvalar. Så det är ju inte konstigt att hon är utsatt, eller upplever sig vara utsatt för tryck, för det är hon ju.
Ja, det är hon onekligen. Vi kommer inte gå in på då vad de här vittnesexperterna och sånt har sagt, utan det kommer jag spara till Christer Pettersson-avsnitten. För då ska vi få anledning att syna det här vittnesmålet i grunden. Men det här är i alla fall vad Lisbeth säger i tingsrätten, och det här är versionen som hon kommer att hålla fast vid efter det här. Och där är vi nog klara för idag, men det kommer att bli ett till Lisbeth-avsnitt. Kommer det att bli. Var kan folk hitta mer av dig då? Annat än podcasten.
Man kan hitta mig på yogiskt.se, där man kan nå via mejl. cecilia@yogiskt.se till exempel. Facebook finns ju också på.
Ja. Jag upplever lite grann att sen vi gjorde Birgitta W-avsnitten så har du blivit lite fast i Palmemordet. Kan det stämma?
Ja, det är ju otroligt intressant, och det är också på olika nivåer. Jag tror jag berättade då att jag var ju runt 14-15 och skulle på fotbollsträning när jag fick det här meddelandet om att det hade hänt igår. Och jag kommer verkligen ihåg oavsett politisk tillhörighet, vilken politisk tillhörighet människor hade, så var det här verkligen som att någonting revs sönder i svensk uppfattning om Sverige.
Ja.
Så det gjorde jag, det intresset kan jag ju säga lever kvar sedan dess. Och sen har ju du hållit på med den här podcasten och tagit upp trådar och detaljer. Och det är jättespännande, jag lyssnar ju.
Jag kanske har pratat lite mycket palmemord. Det är möjligt.
Och sen så bor ju en konspirationsteoretiker lite grann. Men jag tycker det är jättespännande. Om man nu får säga spännande om ett tragiskt mord.
Jo, men det är ju i någon mening spännande förstås. Och det är ju en gåta som vi alla vill hitta lösningen på. Men då tror jag vi är klara. Ni kan hitta mer av palmord då på Facebook, finns det ju en sida. Och ni kan hitta mig på Twitter på Dan Horning. Och ja, det var allt jag hade idag. Tack så mycket, Cecilia.
Tack själv.